Hej och välkomna till Land Lantbruks podcast, avsnitt 5. Du hör mig, Anna Nilsson.
Och mig, Camilla Olsson. Och välkommen tillbaka även till dig, Anna. I förra avsnittet gjorde vår kollega Linda Grimstedt ett inhopp för dig, medan du var i Finland och reste runt.
Ja, tack så mycket. Det känns skönt att vara tillbaka.
Men berätta, vad såg du egentligen i Finland? För jag förstår att du reste lite kors och tvärs.
Jo, jag började i västra Finland. Sen åkte jag tvärs över landet till Karelen i sydöst. Och det var fantastiskt fint i Finland. Det var väldigt varmt, det var värmebölja, över 30 grader varje dag. Och i skogarna så blomstrade markerna av smultron, lillikonvaljer, skvattram och ängsull. Och på åkerjordarna så var det ett rekordsnabbt vårbruk. Många sådde kanske på bara 10 dagar i Österbotten. Och markerna började skifta färg och såg även en och annan vallskörd. Så det var på gång på riktigt.
Det låter jättehärligt. Och mer ifrån Finland så kommer vi föra längre fram i podden, eller hur?
Ja, och i tidningarna Land, Lantbruk och Skogsland.
Precis. Men vi ska hålla oss till det här avsnittet. Och vad ska vi bjuda på idag? Vi brukar ju säga att vi har ett fullspäckat program. Och det har vi ju såklart även den här gången.
Ja, det är ordentligt fullmatat och vi bjuder på allt ifrån farliga vibrationer, säkerhet i skogen, kycklingar och så det här.
Det är något för alla helt enkelt och då kör vi igång.
Hur är det att hantera sågar och stora maskiner och samtidigt kanske jobba ensam? Den frågan tittar Arbetsmiljöverket på och under 2 års tid satsar de extra på skogsbruket. Under den här tiden ska de göra 1500 arbetsmiljöbesök i skogen. Nu är myndigheten inne på sitt andra år och vår reporter har träffat arbetsmiljöinspektörerna Patrik Hemmingsson och Pernilla Bergman för att höra lite vad de tittar på när de besöker arbetsplatser i skogen och hur man kan förbättra arbetsmiljön där.
Vi gör ju att vi tittar på helheten. Det beror på vilken typ av arbetsplats vi kommer ut. Men är det så att vi kommer ut där det finns maskiner och skogsmaskiner, då är det den biten vi tittar på. Och det är säkerheten framförallt kring hur man servar och hanterar maskinen. Men också ensamarbete och kunskap på första hjälpen och krisstöd och de frågorna.
Vad finns det för risker att jobba med i skogen?
Ja, det finns ju många risker. Just skogsbranschen är ju, ja, ligger ju topp nästan kan man säga om man slår ut det på per anställd. Och det är ju, ja, vid manuellt arbete så är det naturligtvis att det händer olyckor vid trädfällning. Det är ju farligt. Maskiner. Ja, det är också där att man kanske gör saker som man inte ska, att man går ut och står i närheten av maskinen när den är igång, vilket kan orsaka svåra olyckor.
Jag tänker också att det är mycket ensamarbete för en hel del. Och hur ska man agera då?
Ja, man ska ha bra rutiner och vet man att man gör något som är särskilt farligt så ska man ju inte vara själv. Det får man ju göra en riskbedömning. Och är det så att man bedömer att man kan vara själv så är det ju väldigt bra att man har en tät kontakt med någon. Så att man tidigt upptäcker ifall det har gått fel. Så att man fort kan få hjälp helt enkelt.
Hur mycket olyckor är det då som sker i skogen per år?
Och vi har ungefär 5-6 dödsolyckor per år i skogsbruket, där det ligger ungefär.
Vad har hänt då? Ge något exempel.
Ja, ofta det är att man får träd över sig. Det är väldigt vanligt.
Men då när du kommer ut och tittar till i skogen och så, vad är det vanligaste som ni anmärker på?
Ja, det är just som Pernilla pratade om alldeles nyss, det är ensamarbete, det är en stor fråga. Men, och det är ju inte alltid, du får jobba själv heller med allting. Till exempel stormfälld skog, där får man inte jobba med vindfällor och sånt själv. Där ska man vara två. Och att man ska ha rätt kompetens också, det är ju det vi tittar på.
Om man jämför äldre och yngre skogsarbetare, skiljer någonting i säkerhetstänket?
Ja, de yngre kommer ju ofta ifrån naturbruksgymnasiet och de har ju ofta det här färskt och har fått med sig ifrån utbildningen också. De har pratat om de här frågorna så det märker man ju när man kommer ut att de är lite mer uppdaterade. Och det är väl naturligt så.
Men då om ni kommer ut och så kanske man inte har skött sitt arbetsmiljöarbete som man skulle. Vad händer då då?
Då ställer vi krav på de här punkterna då, till exempel som rutiner kring riskbedömning eller som systematiskt arbetsmiljöarbete som det heter, eller rutiner kring första hjälpen, att man ska ha utbildning och så. Alla de här frågorna som vi går igenom, det ställer vi krav på i ett inspektionsmeddelande. Och då ska man ju som arbetsgivare inte se det som ett nederlag, som en hjälp istället, för det är ju ett sätt att bli bättre.
Och om man ändå inte skärper sig, vad kan det leda till?
Ja, i slutändan så kommer ju vi driva ända till ett föreläggande kopplat med ett vite till. Och då är det beslutet från Arbetsmiljöverket.
Men om man ser till hela massan då, nu gör ni ett större projekt och nu ute och inspekterar. Är skogsmänniskorna sämre än andra arbetsplatser på arbetsmiljö?
Nej, det tycker jag inte. Men däremot så ser det ju lite annorlunda ut i skogsbranschen mot vad det gjorde förr kanske. Det är mycket underentreprenörer och mycket småföretagare, och det är inte alltid så lätt att hålla reda på alla regler och följa dem. Så det här är ett sätt för oss då att få ut det här och att man ska tänka på det här. För det är ju för deras skull. Det är ju för deras säkerhet, för att de ska komma hem till sina familjer levande.
Det sa Patrik Hemmingsson, arbetsmiljöinspektör. Tidigare inslaget hördes även Pernilla Bergman. Även hon arbetsmiljöinspektör på Arbetsmiljöverket. Reporter var Camilla Olsson.
Bengt Erlingsson är kanske mest känd som den kärlekssökande bonden i tv-programmet Bonde söker fru. Kanske såg du programmet förra säsongen, och då såg du även att han inte är ensam hemma på gården på Öland. Bakom honom då och då dök ett par lurviga stora djur upp, nämligen kameler. Bengt Erlingsson är nämligen en av få kamelproducenter i landet, och vår reporter tog sig till ett blåsigt allvar på Öland för att ta reda på mer om hur kameluppfödning går till.
Vad är det hon säger?
Hon säger...
Vad menar hon?
Ja, det får du tolka lika väl som jag.
Hur många föl har ni fått i år?
Fem stycken.
Fem stycken?
Ja, och det låter som att det inte är särskilt många. Men då ska man betänka att kamelerna föder alltid bara en unge åt gången. Och endast vartannat år. För de har då en dräktighetstid på 13,5-14 månader. Och de har säsongsbunden brunst. De parar sig bara mitt i vintern. Och då hinner man inte med mer än ett föl vartannat år.
Parningen, är det någonting de sköter själva?
Ja, absolut. Det är fri beteckning. Det är, om man säger, insemination och sådant. Det är lite komplicerat på kameler. Så att naturlig beteckning är det vanligaste. Och stona uppvisar just inga brunsttecken alls. Utan det är bara hingsten som vet när stot är redo. Jag kan inte avgöra det, och jag har inte sett att någon annan kan heller. Utan det krävs en kamelhingst att hålla koll på det.
Hur känns det som bonde då att få kamelföl till gården?
Jo, men det känns fortfarande speciellt. Jag menar, nu har vi hållit på med kameler här i över 20 år. Och varje gång så känns det speciellt. Alltså, det är fortfarande inte rutin. Jag har aldrig placeringar med kameler. Det är väl det unika med kameler, men man blir inte placerad på kameler.
Vad väntar de här kamelfölen nu då?
Nu får de ju gå då med mammorna på bete hela sommaren. Sen framme då innan jul så måste vi ta undan fölen. För då ska mammorna in på ny beteckning. Och då kan man inte ha fölen med, för då kan den stora avelshannen kan gå illa åt fölen. Så då måste vi skilja ifrån dem. Och då brukar vi ha 4-5 stycken att sälja varje år.
Sa kamelbonden Bengt Erlingsson på Öland. Reporter var Linda Grimstedt.
Nu är det dags för svenska nyheter i korthet. Vi börjar norröver. För det blir allt glesare mellan gödselstackarna i Norrland. Och detta kan även påverka snokens utbredning. För nedläggningstakten av mjölkgårdar och andra djurgårdar i norra Sverige kan ha gjort att även snoken minskar i antal. Snoken är nämligen beroende av gödselhögar där den lägger sina ägg. Ormen har varit vanligt förekommande längs Norrlandskusten upp till Umeå. Men i dagsläget finns bara säkra observationer upp till Gallström, strax söder om Sundsvall. Därför efterlyser nu Norrlands herpetologiska förening observationer på Sveriges nordligaste snok.
Nu ska vi vidare till grisar som lever i skogen. Det ska nämligen bli lättare att övervaka vildsvin med hjälp av kamera. Det vill regeringen och ger jaktlagstiftningens utredare Håkan Larsson ett tilläggsdirektiv att undersöka möjligheter till kameraövervakning. Frågan ska vara utredd senast den 30 juni 2014.
Vårbruket har rullat på länge, men nu är planteringen av tall- och granplantor äntligen igång i landets södra och mellersta delar. Trots att planteringen är 3 veckor senare än normalt ska det inte vara någon fara för plantorna. Det är brist på täckrotsplantor av tall och gran, men av de lite större plantorna finns det kvar hos återförsäljarna. Udda träslag som björk, bok och douglasgran kan det dock bli svårare att få tag på.
...1998 försvann korna från gården och Per Watt sadlade om och blev kycklingproducent. Då byggde han det första kycklingstallet och 2011 byggdes det andra. Nu har han dubbelt så mycket kyckling som när han började. 280 000 kycklingar per uppfödningsomgång. För ett tag sedan såldes kronfågel och branschen befinner sig lite i en gungning, som Per Watts själv säger. Hur han ser på det här ska vi nu få höra. Och så här lät det när vi tog oss ut i kycklingstallet.
Just nu befinner vi oss inne i mitt kycklingstall och tittar på 8 dagar gamla kycklingar. Och vi är i Kvicksund som ligger utanför Eskilstuna.
Hur skulle du beskriva lukten här inne?
Här inne luktar det gott. Här luktar det kyckling och det är 29 grader varmt, lagom fuktigt, trevlig miljö. Vi har ungefär 12 000 kvadrat uppfödningsyta och det innebär att varje gång så har jag 280 000 kycklingar i mina hus.
Hur är det då? Hur skulle du beskriva branschen svensk kycklinguppfödning just nu?
Just nu är vi väl lite grann i en gungning. Kronfågel har ju blivit sålt till ett nytt bolag som ägs till majoritet utav ett engelskt företag. Foderpriserna har dragit iväg rätt så kraftigt sista tiden så att vi är rätt så pressade. Vi känner nog att framtiden är orolig. Vi måste verkligen vara på alerten nu och anpassa oss för att vi vet inte riktigt hur framtiden ser ut då, men det finns lite att jobba med.
Du är med i branschorganisationen Svensk Fågel. Vad kan branschorganisationen göra tycker du?
Branschorganisationen kan göra mycket och de gör väldigt mycket, ett väldigt bra jobb. Och alla vi som är uppfödare med kyckling är med i branschorganisationen Svensk Fågel. Deras jobb är ju att jobba mot och med myndigheter och politiker med de olika frågorna som gäller generellt för allting inom hela landet. Då. Och det jobbar de hela tiden med och kommer att fortsätta med.
Men, och vad kan du göra för att pressa dina kostnader ytterligare?
Jag måste ju alltid se till att vara effektiv, hitta nya lösningar, försöka ligga steget före. Se till att även de husen som har varit med några år är lika moderna som de man bygger nya. Så att alla mina djur har det så bra som de överhuvudtaget kan ha det. Sätta mig ner och gnugga de små grå och försöka komma med på nya lösningar. Nu startar inmatningen utav foder som ni hör, så nu får kycklingar lite mat.
Ja, vad får de för mat?
Just nu får de någonting som kallas för startfoder. Ett pelletrerat foder som de äter i till och med 10 dagar gamla.
Och då får de gårdens egna vete?
Sen börjar vi blanda in vår egen spannmål till kycklingarna. Stämmer bra det?
Vi kanske ska gå ut härifrån och fortsätta så vi hör lite vad vi säger. Ut i värmen.
Precis. Jag ska få här och dämpa mig.
Men hur ser du då på konkurrensen från utomlands till exempel?
Den är ju ett problem som vi har idag och vi har ju en tillväxt på konsumtionen inom Sverige, men det importerade kycklingen tar ju hela den tillväxten och ja, det är ett bekymmer. Vi är riktigt ledsna för det. Vet inte riktigt hur vi ska rå på det heller, men vi jobbar med det. Men att äta svensk kyckling är ju såklart det absolut smartaste man kan göra. Så att jag hoppas att vi ska få konsumenterna att förstå att det är svensk mat man ska äta.
Finns det någonting på produktutvecklingssidan som du ser behövs? Någonting som man kan hitta på något nytt?
Slakterierna håller ju på hela tiden och gör produktutveckling. Det gäller ju att följa de här nischerna som är, och det är liksom som är modernt att laga mat idag i tv-program med kockar och såna här saker. Det är ju verkligen aktuellt, så att vi jobbar hela tiden med produktutveckling. Just vi uppfödare gör väl inte det. Vi är väl, det finns kanske några som är med, men annars är det ju slakterierna som tillsammans med kockar tar fram nya roliga grejer.
Sa Per Watz, kycklingproducent på Husbygård utanför Eskilstuna. Reporter Camilla Olsson och Anna Nilsson.
Bra vibrationer har man hört talas om. Men nu ska det varken handla om en låt eller något som är särskilt bra. Nej, kanske sitter du i en traktor just nu och arbetar. Det skakar en del och mot slutet av dagen börjar du kanske känna av det här i kroppen. För den som arbetar mycket i en traktor är just vibrationen något som man får leva med. Och det är inte särskilt bra för överkroppen och särskilt ryggen. Institutet för jordbruk och miljöteknik, JTI, planerar att titta närmare på det här i ett projekt eftersom ett EU-direktiv sedan länge sätter gränser för vibrationerna i en traktor. Vår reporter gav sig ut till Esplunda gård utanför Enköping där vibrationerna testas. Så här säger Niklas Adolfsson från JTI om hur en vibrationsindikator skulle kunna hjälpa föraren att köra skakfriare.
Jag har ju testat den här vibrationsindikatorn i ett tidigare projekt, och föraren ser ju då hela tiden vilken nivå han ligger på i vibrationer. Med gröna, gula och röda diodrar. Så är de uppe i rött, då är det ju inte så bra då. Och är man nere i grönt, då är det bra. Och blir det högre, då kan man ju lätt prova som någon lantbrukare gjorde att sänka farten. Och då såg man hur diodrarna gick från det gula ner till det gröna.
Vilka jobb är då som orsakar de allvarligaste vibrationerna? Vilka jobb ska man alltså försöka tänka sig för att göra, syssla med bara dem under en hel dag?
Ja, de arbetsmoment då som ger högst vibrationer, vad jag har sett är ju då till exempel plöjning och även harvning på stubben, helt enkelt, stubbharvning. Men faktiskt även transport då på väg.
Och nu får vi vänta medan en traktor med ett lätt tallriksredskap med vält passerar här. Du sa att transport på väg gav problematiska nivåer. Hur kan det komma sig?
Det beror ju på, såklart, vilken typ av traktor och hur man kör traktor. Men det beror faktiskt på att det blir en ganska ryckig gång i längsled, alltså framåt bakåt. Och framåt bakåt och även sidled är faktiskt riktningar då i vibrationerna som är skadliga. Skadligare än i y-led, alltså upp och ner.
Okej, men finns det då någonting man kan göra åt de här vibrationerna som är något enkelt och billigt sätt att minska vibrationsdosen som man får när man kör?
Jo, det enklaste är egentligen, men som är lite kontraproduktivt kan man säga, det är ju att sänka hastigheten. För en sänkt hastighet leder oftast till en lägre vibration. Vad man också kan göra, framförallt om man har en lite äldre traktor, det är att byta ut stolen till en modernare stol med mycket bättre dämpning, en styvare dämpning, som på så sätt minskar vibrationerna.
Och där på slutet hörde vi förutom Niklas Adolfsson från JTI också en Case IH Puma som körde förbi. Reporter var Per Emgardsson. Och mer om skadliga vibrationer kan du läsa i Land Lantbruk nummer 24.
Nu är det dags för utländska nyheter i korthet. Granbarkborren har svärmat i Norr- och Västerbotten och även i vårt grannland Finland. Vårens väderlek har gynnat baggarna och nu är stammen så stor i södra och mellersta Finland att det finns risk för att granbarkborren börjar attackera även levande granar. Det visar fångster som det finska skogsforskningsinstitutet och Finlands skogscentral har gjort. Det skriver den finlandssvenska tidningen Landsbygdens Folk. Skogsägarna uppmanas till att vara vaksamma på sina granskogar och vidta åtgärder för att förhindra att barkborrarna sprider sig vidare.
Nu drar vi oss ännu längre österut, till Kina. Kineserna gödslar sina åkrar alldeles för mycket Det oroar sig FN:s mat- och jordbruksorganisation FAO för. Kina satsar på att öka sin självförsörjningsgrad inom landet och då ökar risken för överanvändning av konstgödsel enligt FN-organet. FAOs generaldirektör menar att Kina har blivit bättre på att minska sin miljöförstöring men att det fortfarande finns mycket kvar att göra.
Vi fortsätter till en annan asiatisk jätte, över till Indien. Skog är en krympande resurs i landet medan befolkningstillväxten är snabbast i världen. Den indiska förbrukningen av returpapper och massa har nästan fördubblats under de senaste 10 åren. Så också importen av barrmassaved. Indien är därför en enorm exportmarknad. Importen ökar så pass mycket att Indien är nära att gå om Japan när det gäller import av barrmassaved. I Japan har importen däremot planat ut under de senaste åren. Nu gör vi ett tvärtkast från Indien till Norrbotten. Det har nämligen blivit dags för veckans bonde. Och den här veckan ska vi till en av Sveriges nordligaste mjölkgårdar i Korpolombolo där Elaine Björnfot finns.
Hej, det här är Elaine Björnfot i Närken som ligger i Pajala kommun.
Ja, och tillsammans med din man så är ni en av Sveriges nordligaste mjölkgårdar.
Jajamän, det stämmer.
Och hur har våren varit på er i Norrbotten?
Ja, den har varit ganska bra faktiskt. Vi hade ju snö som låg kvar ända in till första dagarna i maj. Men sen gick det fort, för då kom det ju värme. Så att det blev som började grönska på en gång. Lite övervintringsskador har vi faktiskt på vallarna, men jag tror att det ska repa sig. Det var väl det att det var... Det blev kallt, ganska rejält kallt innan snön kom, så att om det då hade regnat och så frös det på så blev det som isbränna på vallarna. Det är inte så vanligt ändå att vi har det problemet, men jag blev det lite grann.
Men ni hade ganska tuff höst?
Jo, det var lite tuffare höst då än vad det brukar vara.
Och vad händer annars på gården?
Vi har precis gjort färdigt vårbruket. Och nu förbereder maken första vallskörden hemma på gården. Och jag ska precis åka ut på seminrunda. Jag jobbar ju åt Växa Sverige och jag är den nordligaste seminören eller husdjurstekniken då, som det också heter i Sverige. Just nu så har vi börjat släppa ut en del djur och vårbruket blev färdigt för någon dag sedan bara. Så att nu så förbereder vi då in på första skörden som kommer att starta direkt efter midsommar.
Ja, och det är under midnattssolen.
Jajamän, det är det. Vi har ju en fantastisk midnattssol nu så att solen lyser dygnet runt så att det känns som att man behöver inte sova alls. Man får väldigt energikick av det.
Ja, då kan du jobba ännu hårdare.
Jajamän.
Ja. Och vad önskar du dig mest av allt just nu?
Oj, ja det var en svår fråga. Men just nu så tänker jag bara, hoppas jag väl att den här korta sommaren som vi har här uppe i norr, att den ska bli riktigt bra så att vi skulle få in ett bra vovfoder inför den långa vintern.
Där hörde vi en av Sveriges nordligaste mjölkbönder och husdjurstekniker, Elaine Björnfot i Korpolombolo, 7 mil söder om Pajala i Norrbotten. Och vi vill passa på att tacka er tipsare på Twitter som har gjort att vi kom i kontakt med Elaine. Fortsätt gärna att tipsa och höra av er till oss med reaktioner på programmet eller andra saker. På Twitter når du oss på @landlantbruk och där använder vi vår hashtag LLantbruk. Vill du mejla till oss så kan du göra det på landlantbruk@lrfmedia.lrf.se.
Och nu är podden slut för den här gången, men du behöver inte vänta särskilt länge på nästa avsnitt. För vi kommer nämligen att packa ihop oss och åka ner till Borgby fältdagar utanför Malmö i Skåne. Där vi kommer att göra ett specialavsnitt direkt ifrån mässan. Och det kommer gå att lyssna på via iTunes eller på vår webb www.lantbruk.com direkt på onsdagskvällen den 26 juni nästa vecka.
Det är alltså redan om en vecka och på webben så kommer man också kunna följa utvecklingen på Borgby fältdagar. Och på lantbruk.com så hittar du också såklart en ständig uppdatering av de senaste skogs- och lantbruksnyheterna. Även tidningarna Land, Lantbruk och Skogsland håller dig uppdaterad på hela lantbruks- och skogsområdet. Och vill du följa oss på redaktionen bakom kulisserna så finns vi på Facebook. Där heter vi Land, Lantbruk. Vi finns även på Instagram där vi också heter landlantbruk. Det var allt för den här gången. Tack för att du har lyssnat. Vi hörs igen om en vecka direkt ifrån Borgeby.